Kapitel 11, strax före gryningen, sidan 163. I ljuset av en ensam lampa och den lilla eld som fortfarande brann i den smala eldstaden klädde sig Moraine omsorgsfullt och försökte kväva sina gäspningar. Det var svårt. En natt av kontemplation innebar en natt utan sömn. Hennes ögon var grusiga, hennes lemmar tunga som bly. Nåväl, hon skulle ändå inte ha kunnat somna, helt enkelt på grund av det som väntade henne denna morgon. Och varför hade hon inte övertalat Schwern att strunta i det där vansinniga upptåget? Det var en fråga hon hade ställt sig själv många gånger under natten, och den var lika dum den här gången som den första. Hon gick sällan segrande ur en diskussion med Schwern. Om bara Schwern varit här med henne nu. Att kontemplera en ACDs bördor och plikter ledde oundvikligen till tankar på den uppgift som Moraine tänkte ta på sig. Det var en jakt vars proportioner vuxit sig allt större ju längre natten led, och till sist hade den tornat upp sig framför henne lika oöverstiglig som själva Drakberget. Det skulle ha hjälpt att ha sällskap, men ritualens regler var mycket tydliga. De måste båda vara ensamma när de blev hämtade. Ett felsteg nu skulle inte innebära något annat straff än skammen, och förmodligen ett rykte som lättsinniga tokor, som de kanske aldrig skulle kunna skaka av sig. Fast ett sånt rykte hade de kanske för all del redan. Men det kändes bäst att i möjligaste mån undvika alla grunder för klander. När hon klätt på sig la hon ut sina fåtaliga ägodelar på sängen. Men utöver ett ombyte med särk och strumpor lämnade hon de plagg som återstod i garderoben. De skulle bli tvättade och undanlagda i väntan på att någon novis fick ringen och kunde få dem. Visserligen skulle ingen av dem som gick i vitt nu kunna ha på sig hennes klänningar, inte utan omfattande ändringar, men det spelade ingen roll. Vita tornet var tålmodigt. Den lilla boken låg på plats i hennes bältespung, den säkraste plats hon kunde komma på. Hon hade just lagt det lilla rosenträskrinet med de få smycken hon tagit med sig till tornet på sängen när det knackade på dörren. Tre bestämda knackningar. Ljudet fick henne att hoppa till och hennes hjärta att darra. Plötsligt var hon nästan lika nervös som före provet. Det var mycket svårt att inte rusa bort och öppna. Istället kontrollerade hon noga sin frisyr i spegeln på kommoden och tog ett par tag med hårborsten för att tukta några strån som egentligen inte behövde tuktas. Sen la hon borsten på sängen. Först därefter gick hon till dörren. Sju systrar väntade på henne i natten, en från varje aja. Alla hade på sig sina fransprydda sjalar med broderade slingerankor över klänningar i siden eller fint ylla, och allas ansikten var som masker, utan ålder. Så som ritualen krävde. Elida var de rödas representant, men Moraine lyckades se kvinnan i ögonen med stadig blick och lugn min. Så lugn hon förmådde i varje fall. Om en timme, eller kanske lite mer, skulle de vara jämlikar, i varje fall i någon mån. Aldrig mer skulle Laida kunna få hennes mod att sjunka. Utan ett ord steg hon ut och stängde dörren bakom sig för sista gången. Ordlöst slöt de sig kring henne i en ring och beledsagade henne längs det mörka galleriet till Joannes dörr. Tystnad var ett krav. Jeannie, en slank domanska med kopparbrun hy, knackade tre gånger. Den gröna fransen på hennes sjal vajade. Schwern öppnade dörren så raskt att hon måste ha stått på tå och väntat på den tredje knackningen. Cirkeln av systrar delade sig för att släppa in henne. Det ryckte i Schwerns ögonbryn när hon såg Elida, men ljuset var ett tack lät hon i varje fall bli att grimasera. Moraine bet ihop för att hålla tillbaka en gäspning. Hon skulle slutföra ritualen utan att bryta mot etiketten.
Till ljudet av mjuka skosulor mot golvplattorna vandrade de genom tornets korridorer där ingenting rörde sig annat än de själva och golvlampornas fladdrande lågor. Moraine var förvånad över att de inte såg några tjänare. Tjänarna utförde många av sina uppgifter under timmarna innan systrarna steg upp eller efter att de dragit sig tillbaka för natten. Under tystnad steg de ned i källarvåningarna under tornet. Längs väl upplysta korridorer och förbi mörka. Dörren till salen där hon och Joanne blivit prövade stod vidöppen. Men de stannade alla där i korridoren. Ringen av Aisha Dare öppnade sig och bildade en mur bakom dem när de vände sig mot dörröppningen. Vem kommer här? Hördes Tamras röst fråga uppfordrande där inifrån. Moraine Damodred, svarade Moraine med klar stämma, och även om hennes drag förblev stilla darrade hennes hjärta, av glädje den här gången. Joanne sa sitt namn precis samtidigt, och i hennes röst fanns en liten men dock ton av trots. Hon hävdade envist att Elida fortfarande skulle tänka ut något sätt att beröva dem sjalen om hon kunde. Deras lärare hade aldrig nämnt något om vem som skulle gå först. De hade kanske aldrig väntat sig att de skulle komma så här långt sida vid sida. Men Moraine hörde någon flämta till bakom dem. Och när Tamra talade igen var det efter en paus som var så kort att hon kanske bara hade inbillat sig den. Ja, vilket skäl kommer ni? För att avlägga de tre ederna. Och därmed göra anspråk på en ACDs sjal, svarade de samfällt. Det må vara ett etikettsbrott eller ej, de tänkte ändå så långt det var möjligt göra allt tillsammans denna morgon. Med vilken rätt gör ni anspråk på denna börda? Med den rätt som tillkommer dem som genomgått provet och underkastar sig Vita tornets vilja. Stig då in. Om ni icke rädes och bind er till Vita tornet. Hand i hand steg de in, tillsammans. De gjorde det med lugn min och stadiga steg, utan att skynda eller dröja. Där inne väntade de Vita tornets vilja i mänsklig gestalt. Tamra klädd i blekblå sidenbrokad och med den randiga ämbetsstålan runt halsen. Stod inramad av den ovala Tear and Greelen, vars färger sakta växlade mellan silver och guld, blått och grönt. Vid hennes sida stod Eldra i mörkare blått. Hon höll en svart sammetskudde i sina händer. Längs den runda väggen stod företrädarna i tornets sal med sina sjalar över axlarna, uppdelade efter Aya. Och framför varje grupp på tre företrädare stod ytterligare två sjalklädda systrar från varje Aya. De senare hade var sin extra sjal vilande över ena armen. Med uttryckslösa ögon betraktade kvinnorna Joanne och Moraine när de gick över golvet. Tyrann Greelen utgjorde det första hindret för deras plan. Den höga ovalen var för smal för att båda skulle kunna stiga igenom på samma gång. I så fall skulle de ha varit tvungna att klämma ihop sig, vilket knappast skulle ge prov på den värdighet som krävdes. Det här var en diskussion där Moraine faktiskt hade segrat. Joanne gav henne en blick. Det verkade orimligt att de blå ögonen skulle kunna bli så vassa utan att påverka hennes fridsamma min. Men det blev de, innan hon samlade ihop sina kjolar och steg igenom. Moraine följde efter. Sida vid sida knäböjde de framför den ämelintronande. Tamra tog upp edsstaven från sammetskudden som Eldra höll. Det var en slät, elfenbensvit cylinder, en fot lång och bara aningen tjockare än Moraines handled. Edsstaven, en Tyrann Greel, liksom den stora ringen, skulle binda dem vid de tre ederna och därmed också till tornet. Tamra tvekade ett ögonblick, som om hon inte riktigt visste vem av dem hon skulle binda först, men bara ett ögonblick. Moraine sträckte fram händerna med handflatorna uppåt, och Tamra la staven där. Det var det pris Joanne hade begärt, den tjänst som hon krävt i gengäld för att Moraine vägrat gå först genom ovalen. Naturligtvis hade hon inte talat om vad denna tjänst bestod i förrän Moraine redan hade sagt ja. Hon skulle bli HD några minuter före sin vän. Det var så orättvist. Hon borde nu ha begripit att Joanne haft någonting i kikaren när hon gett med sig så lättvindigt, men det hann hon inte tänka på. Cyrus glöd omvärmde Tamra och hon vidrörde edstaven med ett tunt flöde av ande. Moraine slöt handen av staven. Den kändes som glas, fast på något sätt slätare. Vid ljuset och mitt hopp om att födas på nytt svär jag att jag inte ska uttala ett osant ord. Eden la sig över henne och plötsligt var det som om luften tryckte hårdare mot hennes hud. Rött är vitt, tänkte hon, upp är ner. Hon kunde fortfarande tänka en lögn, men hennes tunga skulle inte längre förmå yttra den. Vid ljuset och mitt hopp om att födas på nytt svär jag att jag inte ska skapa något vapen varmed en man kan döda en annan. Plötsligt blev trycket större. Det kändes som om någon sytt in henne i ett osynligt plagg som var alldeles för trångt och täckte henne från gässan till fotsulorna. Till hennes stora harm bröt det fram svett på hennes panna, men hon lyckades hålla god min. Vid ljuset och mitt hopp om att födas på nytt svär jag att aldrig använda kraften som vapen, annat än mot skuggans yngel, eller som sista utväg för att skydda mitt, min väktares eller en annan systers liv. Klädnaden blev ännu trängre och hon andades tungt genom näsan medan hon bet ihop tänderna för att hindra att luften kom ut genom munnen som en flämtning. Detta nya skal var osynligt och oerhört följsamt, men åh, så trångt. Känslan av tryck om kroppen skulle gå över, men det skulle ta ett helt år innan den helt gav med sig. Ljus. Hon undrade vad Elida hade tyckt om att avlägga den sista eden, med tanke på att väktare omnämnde sidan. De tre ederna var de samma oavsett vilken Aja en kvinna tänkte sluta sig till. Den tanken hjälpte lite grann. Det är till hälften fullbordat, mästade Tamra, och Vita tornet är ingraverat i dina ben. Men hon avslutade inte ceremonin. Istället tog hon staven och lade den i Joannes händer. Moraine undertryckte ett leende. Hon kunde ha kysst Tamra. Joanne varken svettades eller flämtade. Hon uttalade ederna med klar, stark stämma, utan att så mycket som blinka när de i tur och ordning lade sig över henne. Inga kroppsliga prövningar förmådde bringa Joanne ur fattningen. Joanne, som aldrig hade gråtit förrän Elida hade gått och aldrig fällt en tår förrän de lämnat Marines ämbetsrum. Joanne hade ett lejons hjärta. Det är till hälften fullbordat och Vita tornet är ingraverat i dina ben, sa Tamra och la tillbaka edstaven på Eldras kudde. Stig nu upp, Eishedir, och välj er Aja. Så ska allt vara fullbordat som kan fullbordas under ljuset. Hur oberörd Joanne än varit när hon avlagt ederna, reste hon sig lika stelt som Moraine. De neg formellt för Tamra och böjde sig fram för att kyssa hennes ormring. Tillsammans gick de mot de blå systrarna, sakta men med all den värdighet de förmådde uppbåda. Nu höll de inte händer. Det skulle aldrig ha gått för sig, inte nu. Liksom alla antagna hade de många gånger diskuterat vilken Aja de skulle välja. Men under det sista året eller mer hade dessa diskussioner bara tjänat till att bekräfta ett val som de redan hade gjort. Blå Aja strävade efter att rätta till sånt som var fel, vilket inte alltid var samma sak som att eftersträva rättvisa som de gröna eller grå. Sökare efter mål hade Varin kallat dem blå, och man hade hört de stora begynnelsebokstäverna. Moraine kunde inte föreställa sig att höra hemma någon annanstans. Joanne log, vilket hon egentligen inte borde ha gjort, men det gjorde hon själv också, insåg hon, och hon förmådde inte få leendet att försvinna. När det väl stod klart vart de var på väg började systrarna från de andra ajarna lämna rummet efter att ha nigit för den ämelintronande. De skred ut från salen i en majestätisk procession med företrädarna i spetsen. De bruna gick först, sen de vita. Vad som bestämde ordningen visste inte Moraine. Men när de röda gått ut som de sista skred Tamra också ut ur salen efter dem. Eldra stannade för att observera. De tre återstående företrädarna samlades runt dem när kopparhyade Lin, smärt som en vidja och lika lång som de flesta män, böjde sig ner för att lägga den blåfransade sjalen över Moraines axlar. Och Rafaela, slank, småväxt och vacker, gjorde detsamma för Joanne. Ingen av dem hade fått de tidlösa dragen än, men de bar värdigheten som en mantel. Företrädarna var idel värdighet i mänsklig skepnad. Kraftiga Edith, vars vita hår nådde henne till midjan, kysste Joanne lätt på vardera kinden och sedan Moraine. Varje gång mumlade hon, välkommen hem, syster, vi har väntat länge på dig. Anli, med allvarsam min och grånande hår, klädd i blått med gröna slitsar och nästan lika mycket ringar och halsband som Gitara brukat bära, upprepade kyssarna och orden. Och sedan Lilaine, vars allvarliga uppsyn sprack upp i ett leende när hon talade. Lilaine blev till en stor skönhet när hon log. Välkommen hem, syster, sa Lin och böjde sig än en gång för att kyssa Moraine. Vi har väntat länge på dig. Äldre kysste dem också på kinderna och uttalade orden. Sen tillade hon till deras förvåning. Ni är skyldiga mig varsin paj som ni har bakat med egna händer. Det är seden hos oss att den sjätte systern som ger välkomstkyssen får det. Moraine blinkade och utbytte en hastig blick med Joanne. Var ceremonin över så plötsligt? En paj? Hon betvivlade att Eldra skulle kunna äta hennes. Hon hade aldrig lagat mat i hela sitt liv. Edith lät höra ett förebroende ljud och rättade till sjalen över armarna. Nej men Eldra, sa hon bestämt. Bara för att de här båda har valt att gå utanför etikettens råmärken på så många sätt betyder inte att du ska glömma bort din värdighet. Nåväl. Den långa blå silkesfransen vajade när hon lyfte händerna. Jag ålägger dig, Lin Sheriff, att beledsaga Moraine Damodred på det att vita tornet mot se att en blå syster har kommit hem. Jag ålägger dig, Rafaela Sindel, att beledsaga Joan Sange på det att vita tornet mot se att en blå syster har kommit hem. Edith tog Eldra vid armen och ledde de andra företrädarna ut ur salen. Men det verkade som om de båda som var kvar inte var riktigt färdiga. Traditionen är ett dyrbart ting som inte bör få vittra bort, sa Rafaela, och såg på Joanne och Moraine i tur och ordning. Kommer ni att gå vägen upp till Blå Ayas avdelning klädda endast i ljuset, så som seden fordom krävde? Joanne höll i sin sjal som om hon aldrig tänkte släppa den, och Rafaela till och hastigt. Och era sjalar naturligtvis. För att visa att ni inte behöver något skydd utöver det som ljuset och en Aesedes sjal ger er. Moraine insåg att hon själv klamrade sig fast i sin sjal på precis samma sätt. Och tvingade sina fingrar att släppa efter på greppet, strök försiktigt över sidentyget med fingertopparna. De tre ederna hade gjort henne till Aesedes, men hon hade inte känt sig som en Aesedes förrän hon hade fått sjalen över axlarna. Men om hon måste gå utan någonting annat på sig där alla kunde se. Åh, ljus. Nu hettade det i hennes kinder. Hon hade aldrig sett en ACD rådna. Nej, men ge dig, Rafaela, sa Lin med ett litet lugnande leende som hon delade mellan Joanne och Moraine. Hon hade varit antagen samtidigt som dem en tid. Och att döma av värmen i hennes leende verkade det som om deras vänskap skulle kunna ta vid där den hade slutat. För 1000 år sedan kom kvinnor för att bli upphöjda klädda i ljuset och gick härifrån på samma sätt. Alla här skulle ha varit det, men det enda som finns kvar av den seden är att korridorerna hålls tomma tills ni är framme vid er Ayas avdelning, förklarade hon med rapp ton. Lin gjorde allting rappt. Jag betvivlar att någon annan än några få bruna systrar ens kommer ihåg den seden. Rafaela är halvgalen i att försöka återuppväcka utdöda seder. Förnekar det inte, Rafaela? Du kommer väl ihåg äppelblommorna? Inte ens de gröna minns vilket slag den seden skulle påminna om.
Märkligt nog suckade Rafaela bara, trots att hon hade fått sin sjal ett år före Lin. Traditionerna borde inte glömmas bort, sa hon, men utan större kraft. Lin skakade på huvudet.
Kom nu, jag förstår att ni vill ha frukost, men det får vänta lite. Till att börja med får vi klara av den här vandringen, som inte kommer att innefatta alla de allmänna korridorerna, tillade hon med ett höjt ögonbryn åt Rafaela. Inte heller kommer vi att stanna utanför varje Ayas avdelning och ropa på dem att komma ut och se en ny syster i blå Aya. Hon skakade på huvudet och vallade ut dem genom dörrarna, som hon sedan raskt stängde med kraften. Jag har aldrig varit så generad i hela mitt liv. Det borde ha varit du som rådnat, Rafaela.
Varin sa att hon borde börja sjunga när hon nu hade en så vacker röst.
En röd syster kom ut och sa åt oss att sluta tjuta och gå därifrån. Och de gröna. Vissa gröna systrar har ett ganska råbarkat skämtlinne.
Vare sig Rafaela hade rådnat eller ej den gången, så kom det en lätt färg över hennes kinder nu. Moraine undrade hur råbarkat de grönas skämtlinne hade varit. Rafaelas rådnad fick henne i varje fall att sluta bekymra sig över sin egen.
Naturligtvis uppvisade systrarna ett annat ansikte mot varandra än mot dem som inte bar sjalen,
vilket hon själv gjorde nu. Den fick henne att känna sig flera tum längre, även om Lin tonade upp sig huvudet och axlarna längre än hon. Den andra kvinnan hade minskat på steglängden, men Moraine fick ändå raska på för att inte bli efter på vägen upp från källarvalven och genom tornkorridorer som var tomma på liv, bortsett från dem. Det var sällan någon trängsel i korridorerna, men frånvaron av människor fick dem att kännas enorma. Det blev blott allt för lätt att föreställa sig ett helt tomt torn. Så skulle det bli en dag, om det fortsatte likadant som nu.
Är ceremonin över i och med den här vandringen, frågade hon.
Blå Ayas del, menar jag.
Får vi ställa frågor? Hon förmodade att hon borde ha frågat det först, men hon ville att ljudet av röster skulle jaga bort alla dystra tankar.
Inte helt över, svarade Lin.
Men du får fråga vad du vill.
Fast en del frågor kan inte besvaras förrän ni har träffat första sovrerskan, vår Ayas överhuvud.
Det är en titel som ni aldrig får röja för någon, skyndade sig Rafaela att inflika.
Moraine nickade, men det visste hon redan.
De antagna fick lära sig att varje Aya hade sina hemligheter, vilket Rafaela naturligtvis måste veta. Mer än en syster hade sagt till Moraine att hon skulle ha nästan lika mycket att lära sig efter att hon fått sjalen som före. Hon tänkte gå mycket försiktigt fram tills hon visste mer.
Jag har en fråga, sa Joanne och rynkade pannan.
Finns det många traditioner som den där med pajen?
Jag kan laga mat, men det var alltid min stora syster som bakade hemma.
Ja, visst finns det, sa Rafaela glatt och höll en lång föreläsning om uråldriga seder för dem, medan de gick genom tornets första våning.
Vissa var befängda, som att en syster måste bära blå strumpor när hon lämnade Tervallon.
Andra vettiga, som att de skulle avstå från äktenskap.
Det hände ibland att Eishaje gifte sig, men Moraine kunde inte förstå hur det skulle kunna sluta annat än illa.
Störtfloden av upplysningar fortsatte medan de gick upp för en av de spiralformade korridorerna och slutade inte förrän de stod utanför de osmyckade, blankpolerade dörrar som ledde in till Blå Ayas avdelning.
Jag kan berätta resten senare, sa Rafaela och lät sjalen glida ner över armarna.
Jag råder er att lära er allihop snabbt. Vissa tillämpas lika strikt som tornets lag.
Jag tycker att det borde gälla allihop, men det är i varje fall så med vissa.
Ge dig, Rafaela, sa Lin. Sen tog hon och den mörka systern tag i varsitt mässingshandtag och sköt upp en av dörrarna. De hade inte använt kraften. Det var kanske också en sed. Det skulle vara obekvämt att rida de närmaste dagarna, och Moraine ämnade använda tiden tills hon kunde lämna staden till att lägga dessa seder på minnet. I varje fall de som tillämpades strikt. Hon tänkte inte låta början av sitt sökande försinkas av någonting så löjligt som att hon inte gått helt klädd i blått första dagen i månaden. Ljus, den regeln kunde väl inte tillämpas så strängt. Men det var bäst att vara på den säkra sidan. Hon och Joan steg in genom dörröppningen, men sen stannade de förvånat. Blå Aja var den näst minsta efter vita. Men varenda blå syster som för närvarande befann sig i Tervallon stod längs huvudkorridoren. Alla utom äldre, formellt svepta i sina sjalar.